Välkommen till Paleoteket, en podcast som handlar om hur du kan återvinna och optimera din hälsa. Vi presenterar spännande forskning, praktiska verktyg och inspirerande berättelser som ska hjälpa dig att ta makten över din egen hälsa. Vi som gör podden heter Carl Hultén och Anna-Maria Norman. En bristande maghälsa kan ge symptom i helt andra delar av kroppen. Det är något som många tyvärr inte känner till trots att mer än 1 miljon svenskar har IBS idag. Alltså problem med magen. Och tyvärr är magproblem i de flesta fall inkörsporten till annan ohälsa. Det kan vara inflammation, diffusa symptom, allergier eller autoimmun sjukdom. Och för att möta den här trenden av växande behov så har vi utvecklat kursen Maghälsa på djupet. Där vi går på djupet med att vända dålig maghälsa som SIBO och IBS. Och det här är viktiga delar av kursen som vi talar om och den senaste forskningen på de områdena. Och vi djupdyker i vad forskningen säger om de senaste naturliga terapiformerna, kostmetoder, kosttillskott, probiotika och så vidare. Och kursen den kickar igång fredagen den 3 maj och har 4 olika faser och 3 frågestunder live. Och dessutom har vi olika resurser och guider att ladda ner från kursplattformen. Så du kommer få lära dig allt om hur du kan använda kosten som en väg till läkning. När, var och hur. Hur du kan använda olika kosttillskott och probiotika. Och om du redan är medlem i hälsodetektiverna så får du som vanligt en rabatt på allt vi gör. Så även den här kursen. Och den här kursen tror vi är en perfekt väg för dig mot en bättre maghälsa. Där du inte bara får lära dig ett metodiskt tillvägagångssätt för att minska dina symptom, utan också förstå de underliggande orsakerna. För att läsa mer om kursen och anmäla dig till den, går in på paleoteket.se och klickar på utbildning. Eller klickar dig vidare från länkarna i podcastbeskrivningen. Så varmt välkommen till Maghälsa på djupet. Vi ses där när kursen startar, den 3 maj.
Innan vi kör igång med dagens tema vill jag påminna om att den här podcasten har ett utbildande syfte och inte utgör medicinsk rådgivning. Nu kör vi! Hej Kalle och välkommen till dagens avsnitt.
Hej.
Idag ska vi prata om maghälsa igen. Förra avsnittet handlade om, eller det var ett överblicksavsnitt med titeln Bättre maghälsa i 6 steg och varför all hälsa börjar i magen.
Ja.
Och idag så ska vi prata om ett ganska specifikt område som är då SIBO. Ja. Alltså överväxta bakterier i tunntarmen.
Ja, vi har ju pratat om det förut men ändå så flödar det ju frågor in. Så vi tänkte att vi kanske skulle gå igenom det lite mer grundligt.
Mm. Det är också ett område som det finns väldigt mycket att sätta sig in i. För det kommer ny forskning hela tiden, eller hur?
Ja, precis. Och det har jag haft förmånen att följa. Det har kommit studier både 2018, 2020, 2022. Mm. Så har kommit nya studier som använder lite bättre mätmetoder. Mm. För att verkligen analysera på djupet vad som finns i tunntarmen. Som är ganska gömd mellan magsäcken och tjocktarmen. Så att den har varit svår att komma åt då. Så det används ju inte indirekta metoder oftast för att upptäcka SIBO. Så, och sen så har man använt också odling som ett sätt att försöka se vad som finns i tarmen och hur mycket som finns där i tunntarmen. Och det är väldigt bristfälligt eftersom det finns många bakterier som inte går att odla riktigt. De är svåra eftersom de är anaerober.
Som betyder?
Att de gillar inte syre.
Mm. Ja, men jättebra. Jag tänker så här, eller jag vill bara säga det till lyssnarna, att du har ju suttit här hela veckan, koncentrerat och studerat en massa studier.
Ja, men dels det gamla material som vi skrivit tidigare, men också gått igenom det nya och sådär. Det
Nej, men, så att, men nu så försökte vi, okej, nu måste vi börja från början igen här. Vi kan inte börja med nörd. Så vi har, det här avsnittet handlar om SIBO och sen så ska vi ha ett avsnitt där vi går igenom en av de här ganska nya studierna.
Just det.
För det blev så himla nördigt. Så det kändes som så här, nej, men tar vi ett eget avsnitt för nördarna.
Mm.
Eller hur? Och sen den praktiska tillämpningen kommer vi också göra en ganska tydligt schema kring. Men det kommer vi lägga mer fokus på inom hälsodetektiverna, alltså vårt medlemskap.
Mm.
Så här i det här avsnittet kommer vi sammanfatta strategier i slutet. Men vill man ha mer kring det så får man bli medlem i hälsodetektiverna. Och det gör man genom att gå in på paleoteket.se/medlemskap.
Precis.
Och då kan man också komma på ett seminarium nu på onsdag som handlar då om SIBO och frågor utifrån det här avsnittet.
Mm.
Och det är då den 15 mars. Och om man lyssnar på det här senare så kan man också bli medlem, för då kommer det ju finnas inspelat. Så då går man in på fliken seminarier på vår medlemsplattform och klickar på 15 mars 2023. Och då hittar man det frågestunden.
Mm. Mm. Ja, det ska bli spännande att se vad det kommer för frågor.
Ja, precis. Ja, men det är jätteroligt. Så ja. Vad är egentligen, alltså jag tänker att vi ska prata om SIBO, men det har ju med tarmfloran att göra.
Ja.
Så först måste vi bara prata lite om tarmfloran.
Ja, men jag tänker att tarmflorans betydelse, det är inte konstigt, det är ju otroligt i ropet med både SIBO och tarmfloran. Det är väldigt omtalat. Och det är nog inte så konstigt eftersom vi börjar inse att tarmflorans betydelse för hälsan, det är liksom nästa horisont för alla som är intresserade av inflammation, kroniska symptom, utmattning, magproblem och en lång rad andra hälsoproblem förmodligen. Men då funderar vi över, eller många funderar då över, hur kan man förbättra tarmfloran? Hur kan man undvika att få SIBO? Hur kan man åtgärda det, motverka det, förebygga på ett skonsamt sätt? Och hur ska tidigare SIBO hanteras på längre sikt när behandlingen är slutförd? Och så?
Mm. Ja, det har ju vi fått in mycket frågor kring i medlemskapet.
Ja, precis.
Så att det är många som har funderingar kring det. Absolut. Men alltså den här tarmfloran då, vi lever ju i symbios på något sätt med tarmfloran.
Ja,
hur kan man beskriva det?
Jag tror att det måste finnas en tarmflora i både tjocktarmen och tunntarmen. För att om det inte fanns bakterier där, naturligt, om det inte fanns som ett levande ekosystem där, så skulle ju allehanda patogener i omvärlden attackera det där, den här känsliga punkten. Det var bara ett tunt, tunt lager av celler, och det måste vara det för att ta upp näringen ur maten. Så anledningen till att vi ens har bakterier i tunntarmen, det är för att hjälpa kroppen och immunförsvaret att hålla bakterier som är mer patogena borta då.
Mm.
Så det är då ett samspel mellan kroppen och mikrofloran, och det samspelet, det sträcker sig ju så långt tillbaka som människan har funnits egentligen. Och de cellerna är otroligt många, de levande organismerna är lika många som cellerna i kroppen i princip.
Mm. Och det är ju inte bara bakterier, utan det är ju svampar också.
Ja, och virus finns det där naturligt.
Mm.
Och de finns ju då, bakterier, virus, svampar finns naturligt både i munhålan, på huden, i tandfickor, de finns överallt, och då framför allt så finns de i mag-tarmkanalen för att skydda den.
Mm.
Och det brukar kallas för mikrobiota, men vi brukar istället använda det välanvända begreppet tarmflora helt enkelt, för att det är något som folk förstår.
Mm. Och när man pratar om det liksom välfungerande tarmfloran, så brukar man prata om normalfloran.
Ja, precis.
Det som liksom ska finnas där. Sen finns det ju en hel del avvikelser eller obalanser som vi ska komma in på.
Jo, men vi har börjat förstå att det finns samband mellan den här tarmfloran och immunförsvaret och bildningen, uppkomsten av sjukdom. Och det här är ett forskningsområde som hela tiden vinner ny mark, så därför är det viktigt då att med jämna mellanrum återvända till vad som har hänt och men samtidigt också, när vi talar om den här typen av ekosystem, så är vår förmåga till förståelse begränsad också. Vi vet mycket, men det är viktigt också att vara lite ödmjuk inför komplexiteten i hur ekosystem samspelar med hälsa.
Mm.
För om du betraktar tunntarmen som ett ekosystem, vilket vi kanske kommer gå igenom lite mer av hur det ser ut då i praktiken i nästa avsnitt, då förstår man att det kan samspela på så många olika sätt, och att det är väldigt svårt att reducera det här till någonting som är antingen så är det, ja, det är inte så enkelt som att bara säga nu är det för mycket bakterier, då blir man sjuk.
Nej.
Det är inte riktigt så det funkar.
Nej, och sen så här, vad man gör också, att jag tänker att vi måste komma tillbaka till evolutionsperspektivet där, vilka insatser vi gör.
Ja.
Så här, för att om vi inte förstår allting, då kanske vi bara ska tänka, okej, hur har människan levt?
Ja.
Det blir på något sätt att gå tillbaka till roten, liksom. Ja. Vad har vi, hur har vi levt? Och då kanske det kanske finns också svaret på problemen finns i den moderna kosten och livsstilen och sådär.
Ja.
Och läkemedel och sånt.
Absolut. Att försöka ha det evolutionära perspektivet i bakhuvudet när man talar om hur kan då obalanser hanteras och undvikas. Det är nog väldigt viktigt.
Och sen om man lägger in starka saker, alltså man använder starka medel, finns det också alltid risk för biverkningar och sådär. Så att vi försöker ha en liksom mild approach, en lite såhär, okay, inte heller utsätta oss för risker.
Ja, någon slags prioritetstrappa. Så att börja med det som har låg potential för biverkningar och som kanske till och med har positiva biverkningar. Mm. Det finns ju sådana insatser.
Mm.
Och de lägger vi då i början av en sån åtgärds, en åtgärdstrappa där man rör sig från det enkla, effektiva, positiva biverkningar till sånt som har, är starkare, som kanske är lite mer åt det starkare hållet. Mm. Det provar man såklart senare i den trappan.
Mm, precis.
För det är viktigt också att komma ihåg att det finns inte riktigt det här onda och goda när det gäller tarmflora.
Mm.
Utan att de flesta tarmbakterier varken är onda eller goda, utan att de balanserar varandra i det här ekosystemet, och att de har alla, eller många har varierande grad av virulens, och virulens betyder ju sjukdomspotential kan man säga då.
Mm.
Och att tarmfloran finns där av en anledning, för att hindra, för det första, om man tittar på tunntarmen då, när man talar om SIBO så handlar det om tunntarmen. Då handlar ju tarmfloran mycket om att hindra sjukdomsframkallande mikroorganismer från att få fäste där. Och det gör den genom att bland annat ta näring, producera antimikrobiella ämnen och så vidare. Men så finns den också där för att balansera och finjustera immunförsvaret. För det sker en styrning och ett samspel mellan immunförsvar och tarmflora i tunntarmen. Och om vi går söder om tunntarmen till tjocktarmen då finns ju lite fler funktioner och lite andra. Där är det inte lika viktigt. Där är det inte riktigt lika känsligt kanske man ska säga. För det är en tjockare tarmvägg där. Och där utvinner tarmfloran till viss del lite energi ur fibrer och sådär. Det produceras lite vitaminer, B-vitaminer och K-vitaminer framförallt. Det frigörs då lite spårämnen. Koppar, zink, järn frigörs, och de kan ju då vara bundna till en del av de här grönsakerna som man äter, för det som finns i animalier tas ofta upp i tunntarmen. Sen kan det också bidra till viss del till att reglera ämnesomsättningen, tror man där.
Mm.
Men när vi talar om SIBO och den stora påverkan på immunförsvaret, så då hamnar vi i tunntarmen.
Mm. Och när man pratar om obalans generellt i tarmfloran, alltså som inte bara har med SIBO att göra, då brukar man ju använda begreppet dysbios.
Ja.
Och det kan man liksom dela upp i tre olika kategorier. Kan du förklara lite?
Ja, man kan väl säga att det är den första, att det inbegriper väldigt många olika saker. Så det finns dysbios, kan ju förekomma både i tjocktarmens flora som har varit populärt att mäta under ganska lång tid. Och det som har varit mindre populärt att mäta har ju varit tunntarmens flora, eftersom den är svår att komma åt. Men dysbios kan då beskriva olika fenomen. Det för det första handlar om förlust av så kallade goda bakterier, lite mildare bakterier som kanske har ett hälsofrämjande arbete att utföra mer då. Förlust av dem. Samtidigt kan det också handla om en smalare tarmflora, både i tjocktarmen men också i tunntarmen. Vilket bäddar då lite för den här expansionen av opportunister, som är den tredje delen av det här med dysbios. Alltså att opportunister kan expandera och då ta platsen från de lite i vissa fall viktiga hälsofrämjande, men också inte kanske lika starka i det perspektivet, bakterier. Och då kan ju bakterierna mer börja likna en infektion snarare än ett harmonifyllt samspel med immunförsvaret. När vi ser den här opportunistiska expansionen, avsmalningen och förlusten, då är tunntarmen och magsäcken särskilt känsliga för det. Eftersom det inte ska vara så mycket bakterier där, och där är tarmväggen väldigt tunn.
Mm.
Och Men inte nog med det, utan där sitter ju också immunförsvaret. Och immunförsvaret regleras där med dendritiska celler och de Peyerska placken. Immuncellerna samlas i den lymfvävnaden som är runt tarmarna, och där ligger omkring 70-80% av immunförsvaret samlat, för det är där interaktionen sker med den mikrobiologiska omvärlden.
Så det är inte så konstigt att olika typer av problem med immunförsvaret också hänger nära samman med dysbios och SIBO och sådär.
Nej.
Eftersom det påverkar immunförsvaret.
Nej, det är ju
så det verkligen... förstår man ju varför. Det kan vara så.
Ja.
Men vad skulle man kunna säga bidrar till att så många, vi kom, var lite inne på det i början där kring evolutionsperspektivet, men man tänker sig, vad är det i vår livsstil nu som skulle kunna bidra till att så många får SIBO?
Ja, de det är ju...
symptomen i alla fall som kan indikera SIBO.
Ja, och det är en fråga som väldigt svår att svara på, men mitt perspektiv är väl att SIBO kan betraktas som någon form av symptom på det moderna samhället delvis. I form av stress, skräpmat, antibiotika, för hög hygienfaktor faktiskt i våra hem. Ökande andel kejsarsnitt, vi har maginfektioner, vi har besprutningsmedel. Vi blir ju allt fler också.
Mm.
Så smittor sprids ju, och varje gång man får en maginfektion så uppstår risker. Vi använder också antibiotika för att undvika, och det är väldigt bra, för att undvika allvarliga infektioner, men då ökar också risken för att slå ut delar av känsliga delar av normalfloran som behövs i det här ekosystemet.
Kanske också fri tillgång på mat? Äta
ja,
hela
precis.
Tiden.
Överkonsumtion av mat och vissa livsmedel också.
Mm.
Inflammationsskapande livsmedel gynnar vissa typer av bakterier.
Mm.
Den västerländska kosten, definitivt kopplat till... alltså, allt vi äter påverkar tarmfloran.
Mm.
Det är någonting som är...
Och sen kan man ju förlåt.
Nej,
sen kan man studera specifika till exempel tillsatser. Har man ju kunnat se att specifika tillsatser, emulgeringsmedel till exempel, kan påverka tarmfloran negativt.
Absolut.
Och då tänker jag att det kanske är tarmfloran i tjocktarmen man har tittat på. Men i sin tur kan ju det leda vidare till den här...
Och när det gäller den här typen av interaktioner med... både tillsatser i maten, vissa specifika processade livsmedel och hur det påverkar tarmfloran och sötningsmedel och sådär också, så är det ju en sanning att allt vi äter egentligen påverkar tarmfloran, och i det perspektivet blir det väldigt svårt att ringa in exakt, är det här en bov, det här som vi observerar i det här livsmedlet? Livsmedel är alltid sammansatt av en lång rad olika ingredienser, så därför blir det svårt. Det blir svårt helt enkelt att ringa in sambanden mellan mat och uppkomsten av dysbios. Mm. Och det är väl därför som vi ständigt slår på den här evolutionstrumman.
Mm.
Eftersom då kan man eliminera många av de onödiga riskerna av sånt som har hög sannolikhet för att orsaka problem.
Precis.
Sånt som är evolutionärt nytt.
Ja. Och sen kanske man måste skilja på när man pratar om, nu kommer vi in på vad vi ska göra. Det var inte det vi riktigt skulle prata om här. Men
nej.
Jag tänker så här att... skilja på vad man ska göra för att förebygga att få SIBO och vad man ska göra när man vill ha SIBO. Det är två olika saker att säga, och jag har fokus på vad man ska göra för att förebygga att få SIBO och vad man ska göra när man har SIBO.
Ja.
Så att det blir helt olika approach, till exempel när vi pratar om fibrer.
Ja.
För det blir liksom olika insatser. Men nu tänkte jag att vi kunde bara ringa in lite hur kan man märka att man har SIBO? Vad är det för symptom? Som är de vanligaste liksom, kännetecknen?
Alltså om man ser att SIBO orsakar en lång rad symptom som är kopplade till magen. Det har varit känt länge att det kan orsaka gaser, ballongmage, smärtor, diarré och förstoppning. Och vad de flesta kanske inte känner till lika väl då, det är att forskningen också har hittat samband mellan SIBO, hjärndimma, utmattning, huvudvärk, ledsmärtor och flera andra symptom. Och att det också kan vara så att man har SIBO utan att ha symptom.
Mm.
Och om det är då sjukligt eller inte är någonting som vi inte vet säkert.
Mm. Nej, precis. För att jag tänker så här, folk vill ju gärna bli av med om de har problem med magen. Det är ju tydligt.
Ja.
Men sen så om man då visar sig ha SIBO men inte känner av det och mår bra. Ja. Fast oftast har man ju andra grejer. Alltså andra typer av hälsobesvär om man nu tar det här testet.
Jo.
Då har man andra typer av besvär.
Jo, precis. Och det, när jag gick igenom forskning så har jag gått igenom en systematisk genomgång och metaanalys från förra året, tror jag det var. Som tittade lite på liksom förekomsten av SIBO i normalbefolkning eller kontrollpersoner i den studien då. Och såg man att den var nästan... Gud, nu får jag ta det från minnet här.
Men vi har ju siffrorna på det. Ska vi inte gå till det sen då? Vi pratar lite om EBS.
Vi kan återkomma det, för jag ser om jag hittar i mina
anteckningar. För jag tyckte det där var jätteintressant. Och jag hade skrivit en fråga där också. För jag tyckte att det, för mig blev det så här, här måste man bara fundera på vad innebär det i praktiken. Liksom. Men jag tycker så här...
Men att om man ska försöka ringa in problemet, kanske det här med... Alltså, många vet att det leder till symptom. Och allt fler får idag hjälp med det. Och många vet vad också vissa steg man kan ta för att få hjälp med det. Men att det har en tendens att återkomma. Och vi vet att många får behandling av funktionsmedicinska utövare. Och inom alternativmedicinen också. Och det är bra. Samtidigt så vet vi att då, en studie rapporterade att upp till 86% av personer med SIBO upplevde att symptomen återkom inom ett år. Och en annan studie kunde se att det var omkring 50% med SIBO som fick tillbaka det inom 6-12 månader. Och det visar ju hur viktigt det är att ha någon form av strategi också efter behandling som, för att hantera SIBO på lång sikt med kost, livsstil och eventuellt kosttillskott.
För där kan man ju ställa sig frågan, kan man genomgå en behandling och sen återgå till att leva precis som man gjorde innan?
Ja, det är den stora frågan. Och jag tror att det är en svaghet i vissa av studierna man kollar på. Det kanske är en av förklaringarna, förstås. Att om man betraktar det som något som behandlas en gång, så kan det nog leda till precis de här siffrorna som jag refererade till alldeles nyss.
Och sen det vi liksom har upp eller märkt, liksom, det är att också de strategierna som skulle kunna hålla på lång sikt också kan hjälpa som insats. För att i alla fall minska symptomen.
Ja, det är prövat i en lång rad studier.
Precis. Men om vi pratar om SIBO då. Du nämnde för mig att det fanns en liksom, definition av SIBO tidigare och att man har ändrat den.
Jag tror att vi kanske behöver ta upp det, för att vi har ju skrivit det i autoimmun handbok också. Att det blev en omdefiniering nyligen till en lägre, vad ska man säga, cut-off-nivå för vad som betraktas som SIBO. Tidigare var 10 upp till 5 kolonibildande enheter eller bakterier per milliliter. Och nu är det nya konsensusdokumentet som publicerades anger då 10 upp till 3. Vilket är mycket lägre. Och det beror väl på att den senaste tidens forskning har visat att de flesta med en frisk tarmflora, de har betydligt lägre mängd bakterier än den nivån. Det är ofta inte kopplat till några symptom då. Det är väl ett skäl. Och ett hinder har ju varit det här med diagnostiseringen. Så det är väl en sån sak som när diagnostisering... När tekniken för diagnos går framåt, så kan man också uppdatera de här definitionerna.
Man kan vara mer specifik kanske.
Ja, jo precis. Och det som används för diagnos idag är ju utandningstest. Jag vet inte om vi nämnde det.
Nej, det har vi inte pratat om.
Men utandningstest med laktulos eller glukos. Och vi ska inte gå in på djupet med det, men det är väl, det är såklart att den typen av metoder har begränsningar, eftersom dels kan SIBO undgå upptäckt, det är inte en direkt metod och så vidare. Och inom den allmänna vården så behandlas ju inte SIBO i de flesta fall. Och inom funktionsmedicinen så behandlas det med kost, antibiotika, kosttillskott med mera. Men det är som sagt skillnad på att mäta något indirekt som gasbildning som man mäter då med då vätgas eller metangas. Bildning och mot att verkligen göra en provtagning i tunntarmen på plats för att se vad som verkligen finns där. Och nu har det ju kommit de här studierna som använder lite moderna metoder. Alltså dels en kateter för att ta prover i tunntarmen, i övre delen av tunntarmen som är tolvfingertarmen heter den. Och då använda kvantitativ sekvenseringsteknik för att se vad som finns där istället för odling.
Mm. Och det är det man har använt i den här studien som vi ska gå igenom i nästa avsnitt, eller hur? Ja, mm. Så man får veta lite mer. Men jag tänkte bara förtydliga där, du nämnde att man inte brukar behandla det så ofta inom allmän sjukvården.
Jo, man brukar behandla symptomen. Av SIBO, men inte själva grundorsaken.
Nej, med olika typer av läkemedel så att säga. Ja, till exempel mot gaser eller mot förstoppning eller så.
Ja,
olika saker.
Precis. Alltså om man kollar på specifikt på vad som brukar användas så brukar man ju använda till exempel då Dimetikon vid gaser, laxerande läkemedel när man är förstoppad, Iburogast om man får magknip och så vidare. Men det finns alltså ingen behandling som gör allvar av någon slags ambition att förbättra maghälsan. För det skulle inkludera både kost och livsstilsfaktorer, kanske kosttillskott för att uppnå resultat som kanske blir hållbara över tid. Istället så lämnar man då patienter med symptomreducerande läkemedel som inte på något sätt berör grundorsaken.
Som också kan ha vissa biverkningar.
Ja, såklart. För en biverkning i sig är ju att inte gå på grundorsaken, för då orsakar ju det andra. Och oftast försämrat allmän tillstånd med tiden när man låter den här inflammationen då som uppstår bara fortsätta.
Mm. Precis. Så hur leder SIBO till ohälsa egentligen då?
Ja, just inflammation är ju ett sånt sätt. Vi vet att grundorsaken till en mängd olika sjukdomar och symptom är kronisk inflammation. Och när man har SIBO så uppstår inflammation såklart i tunntarmen. Och då vet vi att det kan vara kopplat till både hudsymptom, hjärtsjukdom, Parkinsons och Alzheimers är då kopplat till inflammation som man har sett. Och det som sannolikt kommer från magen då. Och sen leder det också till att immunförsvaret aktiveras. Eftersom jag nämnde ju det att mellan 70-80% av immunförsvaret ligger runt tarmarna. Och att då kroniskt överaktiverade immunceller kan leda till inflammation, immunreaktioner, allergier och alla de här symptomen som vi har räknat upp. Det är inte så konstigt förstås. Men sen också att det uppstår näringsbrister sekundärt. Eftersom magen inte längre, och det är tunntarmen som gör det upptagsarbetet. Att absorbera näringsämnena och sortera upp dem från maten som vi sätter i oss. Och det kan inte magen längre göra på ett bra sätt om det finns en hög grad av immunaktivering och inflammation. Läckande tarm uppstår naturligtvis också. Mm. Så därför leder det vidare till väldigt många olika hälsoproblem och symptom. Så då vet vi att det är centralt vid det säger ju sig självt att det orsakar då IBS, naturligtvis. Men också inflammatorisk tarmsjukdom, fettlever och gasbildning och buksmärtor och sådär. Men det finns också kopplingar till helt andra saker som jag varit inne på. Jag tror vi räknade upp några, men ångest och depression och nedstämdhet är några lite mindre kända kopplingar mellan SIBO och ohälsa. Också ledvärk och muskelsmärta, huvudvärk, att det kan orsaka huvudvärk och migrän, sköldkörtelsjukdom, hudsymptom, särskilt rosacea men också akne och eksem och så vidare. Bristande näringsupptag, så har vi anemi, alltså blodbrist, olika vitamin- och mineralbrister och så vidare.
Mm.
Så, ska vi gå in på det här med IBS, alltså jo. Vad forskningen säger om specifikt om...
Ja, men jag tycker IBS känns ju väldigt relevant. Just för att det finns ett stort överlapp där mellan SIBO och IBS.
Ja.
Är det ungefär 35% som av de som har IBS som också har SIBO?
Ja, det kom ut en metaanalys väldigt nyligen som tittade på just det.
Mm.
Och då såg man att 35,5% av patienter med IBS testar positivt för SIBO via utandningstest då. Men då såg man ju också det här med att, som jag nämnde lite tidigare, att 29,7% av kontrollpersonerna också hade testade positivt. Men när man tog prover från tunntarmen så var det större skillnad.
Mm.
Där hade patienter med IBS då 13,9% förekomst av SIBO. Medan kontrollgruppen hade 5%. Men det finns, vad man kan konstatera, att det finns ett tydligt och statistiskt signifikant samband. Men att långt ifrån alla som har symptom från magen också har SIBO. Det är inte, så man måste ju söka efter andra orsaker till magsymptom än bara SIBO.
Mm.
Och det är väl såna, det är väl där vi jobbar mycket med sådana saker som har att göra med väldigt individuella förutsättningar när det gäller överkänsligheter, exempelvis.
Precis, där man måste hitta det genom felsökning och försöka identifiera det. Men det som jag fastnade på här lite i den här studien, de här resultaten, det var ju att det var 29,7% av kontrollpersonerna som också testade positivt för SIBO. Alltså, då känns det ju lite som att de här testerna...
Det låter
ju jättehögt. Det låter ju som att det nästan bara kunde vara att alla har SIBO helt plötsligt, eller liksom, ja, alltså oavsett om man har IBS väldigt, eller inte.
Man ska säga att det är en heterogen grupp. Alltså, just urvalet av... Det är något som skiljer sig mellan de studier som ingår i den här metaanalysen.
Mm.
Så jag tycker det låter väldigt högt, att det skulle vara så. Men att det finns ju studier som tyder på lite, ja, men att en förekomst av kanske omkring 15 plus minus 10 procentenheter procent av allmänheten skulle kunna ha SIBO då. Men att det är svårt att diagnostisera, det är väldigt få som gör det, det är väldigt okänt. Det, man skulle nog säga att det är, vi vet inte den saken.
Mm.
Men vi vet att det är betydligt fler med IBS som har det, fler med celiaki som har det, magsår och så vidare. Så det är vissa patientgrupper där det är mycket högre förekomst.
Mm.
Och det är ju väldigt stora patientgrupper. Jag menar, de flesta av oss blir ju kroniskt sjuka. Och många av de kroniska sjukdomarna så är SIBO överrepresenterat.
Mm.
Så, ja.
Vid Crohn sa du?
Ja, vid Crohn så visade en metaanalys att det var 22,3% av patienterna som hade inflammatorisk tarmsjukdom, som inkluderar flera olika inflammatoriska tarmsjukdomar, som också hade SIBO. Och intressant nog tyckte jag var att lika många av celiaki-patienter hade SIBO, och att en kostförändring för dem gjorde att förekomsten av SIBO minskade kraftigt. Och så vet vi också att det här som kallas för non-celiac gluten sensitivity, alltså personer som har glutenkänslighet, det är också kopplat till SIBO. Och diarré är också kopplat till SIBO. Det är i sin tur kopplat till diarré. Men alltså att gluten har den här intressanta och kanske bidragande rollen när vi tittar närmare på SIBO.
Mm.
Att det åtminstone har en bidragande roll så.
Och den kostförändringen som celiaki-patienterna gjorde, det var att övergå till en glutenfri kost.
Ja.
Så innan hade de inte vetat kanske att de hade celiaki.
Nej, och jag menar, en glutenfri kost är ju inte... Det måste ju inte vara en bra kost.
Nej, precis. Men det blev ändå
ett
resultat. Mm. Men det bidrar ju till mycket inflammation hos celiaki-patienter att äta gluten. Så det känns ju som att det är ganska självklart att det ska påverka positivt för dem. men sen var det här utmattning och kronisk trötthet då.
Ja, just det. För det många kanske inte är så konstigt.
Nej, många med SIBO känner sig trötta, de har näringsbrister.
Ja, det är väldigt många med IBS som också har kronisk trötthet. Och när man gick igenom forskningen nyligen så såg man att mer än hälften av IBS-patienter också har symptom på utmattning.
Mm.
Så vi vet att kosten kan ha en väldigt positiv inverkan även här.
Mm.
Exempelvis en låg FODMAP-kost är väl det som är mest utforskat.
Mm.
Och i det paraplyet ingår ju en lång rad olika kostupplägg som kan betraktas som låg FODMAP. Det finns ju originalformen som inkluderar en lång rad olika vegetabilier och vissa spannmål och fermenterade, alltså tempeh och korn och sådana saker kan ingå som vi inte alls tycker har någon hög kvalitet, den typen av livsmedel. Men om man ska titta på en vanlig paleokost är ju otroligt FODMAP-reducerad redan där.
Och då kan man reducera den lite till om man vill.
Ja.
Man tar en paleokost och så gör man en paleolog FODMAP.
Ja, det går att reducera ytterligare eftersom det bara är vissa frukter och grönsaker kvar.
Ja, lite, lök och vitlök.
De dominerande källorna till FODMAPs är ju mejeriprodukter och spannmål och socker, tillsatt socker.
Mm.
Så att man får ju bort otroligt mycket bara genom att gå över till lite bättre
paleokost.
Ja, bara en medveten paleokost. För ibland är det ju också att man faktiskt kan äta lite av de här grejerna. Alltså så här,
ja, ja,
de grönsakerna som har FODMAP i sig brukar ju vara liksom att inte äta så mycket av det.
Nej, det heter ju låg FODMAP, ja. inte no FODMAP.
Nej, inte no FODMAP. Nej, precis. Så att det går ju att göra en, äta en god paleokost,
ja,
och samtidigt begränsa FODMAPs. Eller en begränsad, en AIP med begränsad. För det har beskrivit jag åt min handbok också.
Just det.
Med listor till och med på det.
Men det har visat sig i väldigt många studier att en sån låg låg FODMAP-kost kan både häva SIBO och läckande tarm.
Mm. Och det här kan jag bara liksom lägga till det, bara som förtydliga kring hur vi tänkte i autoimmun handbok. Då har vi ju en AIP-kosten, autoimmun paleokost. Men där har ju vi som ett felsökningssteg är ju att reducera FODMAPs. Och det är ju för dem som upptäcker att de fortfarande har magproblem efter att de har ätit då en AIP-kost.
Just det.
Så mycket då, den gruppen, som troligtvis också en hel del av dem säkert har SIBO. Och därför så lägger vi till att ja, men då kan du begränsa FODMAPs där.
Ja.
Och det är ju också FODMAP-begränsning och inte helt ta bort.
Nej.
Men vi har en väldigt detaljerad kolhydrattabell i slutet av autoimmun handbok där vi skriver då hur mycket, om det är låg, medel eller hög, på de livsmedel som ingår i AIP.
Just det.
Så.
Ja, men då ska prata lite om det här med just sinnesstämning.
Ja.
I och med att det har sån stor, det har ju verkligen en tung inverkan på livskvaliteten. Och även där så har man, i en studie så såg man hur att de här, just de här magsymptomen kommer före det förändringar av det psykiska läget. Och att IBS, det är ju känt att IBS hänger samman med ångest, depression, nedstämdhet och så vidare. Men jag tycker att det är väldigt viktigt att sätta fingret på att just ökade symptom från magen kan förekomma de allvarliga symptomen. Och att när man ytterligare gjordes en metaanalys som jag tror var bara något år gammalt, där man tittade på probiotika och att det kunde faktiskt effektivt behandla måttlig depression hos personer som också hade SIBO. Så man såg en normalisering eller en utradering av SIBO samtidigt som man såg en återställning av lindrig depression. Och det här, de hade ju också hormonella störningar förstås kopplade till kortisol bland annat.
Mm.
Men jag ska inte gå in på djupet här med det. Jag kan gå igenom det. Vi kan gå igenom det som en del av det steget så att säga.
Mm.
Ska jag berätta mer
om just probiotika. Vilket steg? Ah, okay, ja, vi kommer ju gå igenom probiotika inom hälsodetektiverna. Mm.
Men sen så finns det också systematiska genomgångar som inkluderar ett dussintal kliniska studier som slagit fast att en glutenfri kost också kan signifikant förbättra depressionstillstånd. Och så att SIBO kan ha en roll i att bidra till depression, det tycks då stå klart. Och att det finns en lång rad andra symptom som har med sinnesstämning och nervfunktion att göra.
Mm.
Och ja.
Mm. Ja, och sen var det andra, ett annat symptomområde var ju här med ledvärk då.
Ja,
och smärta,
precis.
Det är också andra typer av, alltså det är fibromyalgi, reumatism, muskelvärk.
Ja, men det har jag också prövat.
Ja.
Exempelvis en studie från Journal of Rheumatology, där såg man hur patienter med fibromyalgi då, kronisk muskelsmärta, hade högre förekomst av SIBO jämfört med friska. Och där föreslogs faktiskt behandling av SIBO som ett sätt att minska smärtan hos de patientgrupperna.
Mm.
Och det finns andra studier som har liksom hittat samma samband med reumatism och SIBO. Studier som också har kopplat muskelsmärtor av olika, icke-specifik muskelsmärta till förekomst av SIBO.
Mm.
Så att det finns också, när det gäller smärtsymptom så är ju huvudvärk en annan väldigt vanligt förekommande, där just huvudvärk och migrän har ett samband med SIBO. Och där finns det många studier. Man har sett att migrän har en betydligt högre förekomst av SIBO, personer med migrän, än friska. Och att det också finns en en koppling till IBS där.
Mm.
Och, ja, och att patienter som har SIBO och kronisk huvudvärk kan bli av med det genom att behandla SIBO. Så att det finns ju så många olika. Det skulle gå att fortsätta hela dagen med att liksom räkna upp studier som visat samband mellan SIBO och olika typer av medicinska tillstånd. Men det är väl bara att man behöver förstå att det som händer i magen manifesteras i kroppen.
Mm.
Så att vi inte blir för långrandiga här.
Nej, och precis. Nej, men också att jag tänker så här, märker man att man har magproblem och man inte har så mycket andra besvär, så ska man inte ta magproblemen på allvar, för att det kan leda vidare till saker och ting.
Ja.
Så. Men då, vi pratade ju lite om det här med behandling av SIBO inom skolmedicinen, att man inte riktigt kanske har tagit det på allvar.
Nej.
Fast vi vet ju inte riktigt. Det kanske finns läkare som gör det ändå. Att de
ja, det finns väl,
behandlar det.
Jag tror att det finns exempel på det. Mm. Men jag tror att det snarare är så att SIBO, om att SIBO uppstår och det får då konsekvens. Man märker det i form av konsekvenserna som IBS. Det kan vara fettlever, inflammatorisk tarmsjukdom. Ja, men det är bara att titta på hur inflammatorisk tarmsjukdom då behandlas.
Mm.
Hur behandlas IBS? Jo, det betraktas som skilda sjukdomar som då kan behandlas på helt olika sätt, där man kan gå på symptomen. Och det var ju som jag sa, man kan behandla gaserna, man kan behandla förstoppningen, man kan behandla diarrén, man kan behandla magknipet med olika läkemedel förstås.
Mm.
Men att det kan ju också inkludera i vissa fall kostförändring i något som man faktiskt använder.
Ja, låg FODMAP är ändå etablerat inom sjukvården. Alltså den låg FODMAP-kosten som du nämnde där, som inte var en paleokost utan en grundläggande låg FODMAP-kost.
Ja.
Så det är ju faktiskt en bra sak.
Ja,
att man använder det. Det är ju en av de, tänker jag, diagnoser där man verkligen gör det.
Ja.
Vi har ju sett andra där man inte tar det på allvar på samma sätt. Alltså som inflammatorisk tarmsjukdom, där vi har haft intervjupersoner som har berättat att de har bara fått veta att de kan äta vad som helst.
Ja.
Men det är ju också för att man har läkemedel att ta till kanske. Så man tänker att det är det man sätter in.
Ja, där sätter man ju starka immunhämmande.
Mm. Medan man har inte det på IBS, så då blir det kosten.
Nej,
ja.
Precis.
Men inom funktionsmedicinen nämnde vi också att man liksom behandlar det, och det är också kanske det som gör att vi möter många som har blivit behandlade för SIBO.
Ja.
Det är för att många har tagit hjälp av funktionsmedicinska utövare.
Ja.
Och det är ju ändå ganska nytt att det finns i Sverige. Alltså som du beskrev, så är det ju liksom att forskningen har inte, vi vet inte allt än. Så jag tänker, det man gör där är ju delvis prövat och delvis inte prövat. Alltså i forskningen.
Ja, precis. Det är mycket som bara har stöd av beprövad erfarenhet där.
Mm.
Men som, det inkluderar ju också det som vi arbetar mycket med kostråd och probiotika brukar vara delar av det.
Mm.
Som man genomför där. Men sen så används det också till stor del antibiotika i vissa fall och antimikrobiella ämnen, motilitetsstimulerande ämnen, läkningsstimulerande. Och en åtgärdande av näringsbrister och så.
Mm.
Men att, ja, vi ska inte gå in på det så mycket. Men, där finns det ju såklart delar som har mycket evidens bakom sig. Och så finns det sånt som har väldigt lite eller obefintlig evidens bakom sig. Och då förlitar man sig istället på beprövad erfarenhet eller best practice.
Men sen är det ju liksom att det som vi upptäckt, alltså många säger att de har blivit hjälpta av de här behandlingarna.
Mm.
Så det är ju inte, det är ju bra att de blir hjälpta. Problemet är ju att de får återfall.
Ja.
Och det är där vi tänker så, okej. Då behöver vi ju verkligen trycka på detta och säga att du kan inte bara återgå till så som du ledde förut, och alla har ju sina, alltså hur viktigt det är, alla har ju sina, på något sätt, sina snuttefiltar och saker man vill äta och sådär.
Ja.
För det kryper ofta fram så här, men jag äter ju det här men jag mår dåligt av det. Okej, men då har ju du gjort en behandling och nu fortsätter du äta det som du får symptom av. Och då liksom, det går ju inte att gå och göra en ny behandling varje år. Dels så blir det väldigt dyrt och det kanske inte är bra för tarmfloran och magen heller.
Nej, det blir ju snarare det förstnämnda där. Det andra vet vi inte riktigt säkert. Men att det blir ju en ohållbar situation att betrakta det som någonting som är åtgärdat, så man går och lagar bilen ungefär.
Mm.
Det är som att tänka sig att ja, men du behöver ett oljebytesprogram här, och så behöver du liksom du behöver köra på det här sättet, och sen så behöver du fylla på kylarvätska och olja. Lite mer att betrakta det som ett sånt sätt, som en, man går kanske till verkstaden för en reparation, men sen så kräver det en ansvarsfull bilförare.
Mm.
Det går inte att göra precis som man känner för om man har haft den här typen av störningar i mikrobiomet.
Mm.
Tycker vi det verkar som i alla fall.
Ja.
Baserat på det vi ser.
Precis. Så det är ju det vi vill hjälpa
ja.
Till med. Så att säga.
Och då säger ju, det finns ju mycket att hämta inom forskningen, och också en del väldigt intressanta, delvis spekulativa insatser, men det är ändå intressant om de inte, det finns ju ett utrymme för att testa vissa hypoteser som man har, hur livsstil och vissa kosttillskott, om de inte har några potentiella allvarliga biverkningar.
Mm.
Och där har vi liksom försökt att sammanställa vad finns det jättemycket stöd för, vad finns det mindre stöd för, vad finns det god erfarenhet, vad finns det anekdotiska bevis för.
Mm.
Ja, men det är någonting som vi... det ska bli väldigt roligt att få gå igenom det i detalj. För det inkluderar ju så mycket som har med kost att göra, med probiotika att göra, men som också har att göra med... Ja, munhygien, munhälsa, som har att göra med vilka typer av kosttillskott man gör och livsföring i övrigt med stress och så vidare.
Mm. Precis, men om man tar lite sådär och går igenom lite kring kosten bara. Vi nämnde ju det kring att det man använder inom sjukvården är ofta eliminera då fermenterbara kolhydrater, FODMAPs. Och det kan man göra på olika sätt. Man kan liksom ha olika strikta dieter eller kosthållningar. Där den mest strikta varianten är ju en karnivorkost utan några fibrer överhuvudtaget.
Ja, precis.
Och det har man ju sett liksom skulle kunna användas som en insats för att liksom svälta ut bakterierna. Ja. Överväxten, så att säga.
Jo, men det finns flera olika kostvarianter. Det, vid sidan av FODMAPs finns det den här specific carbohydrate diet också.
Mm.
Men det finns också elementar kost, det finns LCHF, det finns karnivor som också är, det är en form av FODMAP och SCD också.
Mm. Men elementar kost är ju att man är, det är ju inte mat. Utan
nej, det är inte mat. Dryck. Så det är inte riktigt en kost utan mer som en kur.
Mm.
Och så finns det paleo, AIP och så varianter av dem. Som, men alla de här kan vara lämpliga i varierande grad.
Mm.
Och så finns det probiotikasteget som har väldigt mycket evidens bakom sig.
Mm.
Det finns förändringar av livsstilen.
Och då när vi pratar om livsstilen så är stressen väldigt viktig.
Ja, stresshantering, ja.
Stresshantering.
Motion, fysisk aktivitet, rökning. Olika typer av insatser kan hjälpa där för att läka.
Mm.
Och minska risken för SIBO.
Precis. Och sen när det gäller det som vi pratade om i början där, att man inte ska ha fri tillgång på mat, att kanske minska sitt ätfönster, så att säga, att äta, det pratade vi om i förra avsnittet också, att minska timmarna som man äter.
Ja, precis.
Inte småäta.
Och användande av, alltså undvikande av vissa födoämnesreaktioner, som vi varit inne på, för att undvika en inflammatorisk miljö i tarmen.
Mm. Så då kan det vara andra saker än, än FODMAPs till exempel. För det kan ju vara att man är överkänslig mot mjölk. Vad som helst.
Det här är som ett litet urval av de godisbitarna som vi ska väva ut och göra ordentliga steg av.
Exakt.
För det finns ju så mycket att säga. För att som bekant så funkar ju inte alla probiotika lika bra för alla personer. Så det behövs, där behövs ju ett ordentligt steg med hur man går tillväga för att verkligen använda probiotika.
Mm.
Ordentligt.
Mm.
För det finns ju exempel på att personer faktiskt blir, vissa individer faktiskt blir sämre av det. Vad gör man då?
Mm.
Och så vidare.
Och när det gäller kosten så är det också så här att man kan ju säga ett kostprogram så här, men det ska ju vara långsiktigt hållbart.
Mm.
Så det vi jobbar med hela tiden är ju den här individanpassningen. Hur ska du hitta fram till det som kan funka för dig långsiktigt?
Exakt. Mm. Och det kommer vi ju gå igenom i en på djupet inom hälsodetektiven. Mm,
det gör vi.
Ja.
Så nu ska vi nöja oss för idag, är det så? Mm.
Ja,
och nästa avsnitt
för
så ska
nästa
vi
prata. Avsnitt så skulle vi gå igenom lite på djupet mer med hur det ser ut i tunntarmen när man har SIBO. Vad är det som växer där och vilka arter och hur ser det ut?
Ja. Mm. Och det här var då en studie från förra året?
Ja, det finns flera studier. Mm. 2020 och 2022 tror jag.
Mm. Mm. Bra att forskarna ligger i, så vi har något att prata om.
Ja, visst är det.
Ja, ja men du, tack för idag. Mm. Och bli medlem i hälsodetektiverna på paleoteket.se/medlemskap så kan du också vara med och ställa frågor på seminariet den 15 mars.
Ja.
Och fortsättningsvis också. Mm.
Ja, tack för idag.
Tack för idag, hej då.
Hej då. Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Paleoteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig. Vårt medlemskap Hälsodetektiverna är en gemenskap online där du träffar likasinnade, får hälsoinspiration hela året och kan ställa frågor direkt till oss på våra medlemsseminarier. Nu under våren startar också 2 onlinekurser. AIP Masterclass är kursen för dig som vill lära dig allt du behöver veta om kostupplägget AIP, autoimmunt protokoll, samtidigt som du blir guidad genom en stegvis process med både läkningsfas, utvärdering och återintroduktioner. Sen har vi kursen Maghälsa på djupet som riktar sig till dig med IBS och misstänkt eller konstaterad SIBO. Vi fokuserar helt på vad du kan göra med kost, livsstil och strategiskt utvalda kosttillskott. För dig som föredrar att läsa finns också våra 4 böcker. Besök paleoteket.se för att veta mer och glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du hittar länkar i beskrivningen till podcastavsnittet.